Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Då var det tisdag igen och ännu ett avsnitt av Trotto Sports podcast. Det är alltid trevligt. Lennart Persson, Magnus Ståhlberg sitter på annat håll i landet och jag sitter i Skåne, Henrik Ingvarsson. Och hälsa välkommen till detta 84:e avsnitt. Återigen så slog det mig här när jag skålade förbi Adrian Colginis Twitter och med utlagd film och med kommentaren Ultion Face preparing for the Swedish Derby. Det är oklart vad fan väljer engelska dock. Men vilken sa du att det var, sa du?
Ja, just
Ultion,
det.
Ultion Face. Vilken är det? Säg nu.
Jag har ingen aning.
Nej. Alltså är Face hästar det svåraste? Vad är det som gör detta? Att det är omöjligt att hålla reda på dem. Är det revers? Alltså är det någonting med... Jag vet inte. Är det lika svårt att hålla reda på bokohästar till exempel?
Ja. Jag kommer ihåg alla sundhästar, men man var ju yngre, rappare i huvudet kanske. Men det var inte så svårt i och för sig. Ja, jo, det var det kanske. Men, ja, jag...
Jo, jag blandade ihop sundhästar också vid något vid flera tillfällen. Alltså.
Det... Ja.
Ja.
Ja, det går inte alltså det här facehästarna. Det är helt omöjligt.
Vem är det nu,
jag vet
då?
Inte. Ja, jag vet inte vad det är för någon, men det är... Ja.
Man preparerats för derbyt.
Ja, den är med också i ett lopp i veckan, sa jag. Åby lördag. Ja. Men en facetaver har vi i alla fall lärt oss. Vi har nämligen tjatat om honom lite grann här på...
Hallå.
Ja.
Vi har inte tjatat, det är du som har tjatat.
Okej, okay. förlåt. Men den här första tvååringen då efter Mosaic Face, Aquarius Face. Som vi som sagt börjat älta om här. 14-0 i debuten Åbergskvällen. Det var ingen bluff som vi har varit inne på.
Nej.
Jävla fint.
Hur många avkommor har han i den här kullen?
Ja, det är blott några stycken. Jag vet inte exakt. Men det är handfull.
För jag något Colini Twitter visar upp en ny tvååring häromdagen. Efter Mosaic Face.
Okej.
Okay. En ny lovande.
Ja. Är det klart de har... Preparerat lite extra kanske för att liksom håsa upp dem.
Är det så att Colginis kan återta kommandot i uppföljningslöpning? Det var ett tag sedan han vann, tror jag.
Ja, det var det.
Eller
faktiskt.
De
så väldigt spännande ut i alla fall den här. Men Hugo Åbergs då? Herregud.
Herregud.
Ja, jag skulle vilja säga att det är det värsta skitlopp jag har sett i den genren.
Ja.
Vilken flopp.
Ja, det blir ju lätt så då när Örjan fick ledningen och ingen hade något. Vitruvio var ju inte som i Oslo-starten. Så att då blev det ju lugna gatan för Örjan. Double exposer.
11 första fem. Det går det inte i... Jag tror inte det går det i mer än två sprinterlopp per år på Jägers.
Nej.
Oavsett klass.
Nej. Och då blev det ju naturligtvis så. Inget lopp. Det som stod mig innan upp i den följde tillställningen är att om Ecuride vinner detta lopp så är han världens bästa häst. Och det kändes ju som att på något sätt vis dra iväg. Hur ska man, bara för att man vinner Hugo Åbergs från spår 10, helt plötsligt vara världens bästa häst? Alltså Facetime Bourbon finns ju någon som heter. Möjligen skulle kunna vara bättre. Manchego och flera andra. Det skenas iväg och det blir ju väldigt, väldigt mycket... Snack om Ecuride, och han var ju naturligtvis känslös, inte bara för att loppet blev som det blev, utan från början till slut, från bricka 10 i Hugo Åberg. Så det kändes ju som den här mystiken som de gärna vill återkomma till i tv-serien. Den, det blev pyspunkar bara för att han inte vann. Han gjorde kanonlopp förmodligen. Alltså det såg
ja, det gjorde han ju. Ja. Det går ju inte att springa snabbare.
Nej, och, men ändå liksom, det känns så förbaskat trist. Att...
Vad skulle han ut och göra?
Ja, det
är dit du vill komma.
Ja, alltså jag pratade med ägaren några veckor innan, delägaren, den ena ägaren, och han sa att vi ska inte åka till Hugo Berg, för han har inget att bevisa just nu, vår häst. Och det var ju det som stämde, han har inget att bevisa, och på något sätt så stjärnglansen fick i alla fall en liten törn.
Mm, det är alltid något visst med de här som aldrig har förlorat, och det bara fortsätter liksom. Så att, ja.
Det som jag alltid hävdat, att det är lätt att hitta och anmäla hästar till lopp, det är svårare att avstå.
Mm. En gammal sanning.
Ja, det var, men det här med världens bästa häst han presenterade, det var ju faktiskt till och med innan loppet, där när tv-sändningen drog igång där, så var ju världens bästa häst var ju med i loppet, Ecuride. Världens bästa häst. Och det är precis som Lennart säger, jag vet inte. Det är svårt det där, men det har ju varit så under många år att man har, superlativerna finns ju, det finns inga sådana kvar, och nu har vi ju hamnat i ett läge där det är liksom, jag vet inte, snart blir det universums bästa, det räcker inte det heller. Man skulle behöva göra som, jag tänkte på det, vi kommer ju att prata om Åby stora pris en del idag, och ett av många lopp som jag tittade på, jag tänkte på det här, hur referat, bra referat byggs upp. Det är att man tar ju om, men man går ju liksom inte upp i fall, man börjar ju inte långsamt och lugnt, och sen går man upp i falsett efter 500 meter och sen är det över, utan man tar ju om under loppet, går ner i tonläge och så går man upp i intensitet och så går man ner och så går man upp. Men i det här, när det kommer till det här med hur vi pratar om travhäst, eller hur man pratar om travhäst i TV ATG Live, så skickar man ju upp allt i topp på en gång, så finns det ingenting över för något annat här. Jag vet inte, men, och det här har ju varit så länge, och det är behovet av att alltid vara den som presenterar det bästa är ju oerhört stort, uppenbarligen.
Ja, det ligger mycket i det.
Att bestämma historien innan den har skett. Det är att vara en vad heter han som har förutspått hela världsalltets fram. Var det Copernicus, eller vad heter det, han som har skrivit den här boken om allt som sen hände? Han kanske heter något annat, jag vet inte. Men hur som helst... onödigt, och som sagt, Ecuride är jättebra. Sen håller jag ju inte med dig, Henrik, riktigt om att det var ett skitlopp. Kanske för att jag också älskar Double Exposure, men visst, hon, det var lite kul, man sa Örjan fick bestämma till 10,5 första varvet. Det är lite det här med tider och sånt. Bestämma till 10,5.
Ja, visst, ja, så är det ju. Och vi befinner oss på Jägersro där man börjar öppna 10 första varvet i alla lopp. Ja. Nästa.
Nej, men sen just hur hon bara sticker ifrån, och de övriga var... som sagt, vi tror ju att det är bra, men alltså vilken häst det där är. Hon är häftig alltså. Det är ju en väldigt bra prestation från spets också, får man ju ändå säga, tycker jag.
Vi säger som det brukar heta, ingen skugga faller över.
Nej, men hon, alltså hon sprang ju, som du säger Magnus, hon joggade ju ifrån Kockstad som ändå var tvåa i Elitloppet.
Jo, exakt. Det var vi, och samma här, man pratar om det bästa Åbergs någonsin redan innan det var kört. Det kan man ju också diskutera då. Men hennes prestation är ju... hon är väldigt, väldigt spännande. Han har väldigt många sådana hästar, Daniel Redén. Det återkommer vi till varje vecka. Det är otroligt.
Men han är inte med på lördag i Åby Stora. Det är ovanligt att inte se honom i en startlista i ett så stort lopp.
Han har väl just nu inga direkta hästar som tål lång distans. Nu när Propulsion är ställd i utvisningsbåset.
Nej, så kan det vara.
Nej, han var ju inbjuden med Double Exposure och hade ju tydligen sagt kanske.
Ja, men då går vi väl över på helt enkelt Mölndalsbanans. Det är viktigt att poängtera, tyckte vissa, att den ligger i Mölndal.
Ja, det tycker jag naturligtvis, Mölndalsbanan, och det är ju faktiskt så att Mölndals kommun har ju också varit en viktig aktör i Åbytravets historia, så att hävda att han ligger i Göteborg, det är ju inte särskilt... Jag förstår Mölndalsborna och de som företräder Mölndal att de blir lite irriterade, för det där har ju blivit en sanning att Åby ligger i Göteborg.
Mm. Det är två olika kommuner helt enkelt. Men vad är då... Ja, den har ju funnits i, som sagt, det vet alla att den har funnits i alla varianter genom åren. Det här, den här stora löpningen, men vad tänker ni på? Vad är Åby Stora för var och en av oss? Vad säger du, Magnus? Vad tänker du på när du...
Jag minns det ju som hösten. Jo, men det får man ändå. Höstens stora lopp över medeldistans, det var ju... Lite sådär, när sommaren var slut så var det dags för ett stort lopp över 2140 meter och det var på Åby och det var Åby Stora Pris. Det är så jag minns det, sen har man ju hattat lite med det på slutet. Men för mig är det de här uppgörelserna och att det var, vill jag minnas, man blir väl alltid mer positiv, man minns det man vill minnas, men att det var ett bra lopp också. Det var väldigt bra hästar med.
Vad säger du, Lennart?
Ja, men det har ju höstens stora lopp... Under en period kördes det ju i veckan eller två veckor innan elitloppet, så att det har inte bara distansen ändrats utan även placeringen av loppet i årskalendern. För mig var jobb i stora pris. Jo, jag jobbade på Göteborgsposten i 17 år och hade ansvaret för travet i 10 år och var sportchef i några år, och jag också hade på något sätt lite ansvar för travet. Och då var ju det stora loppet, Kungapokalen i all ära, men Åby Stora Pris var ju det stora loppet på Åby under året, tyckte jag. Framförallt att det kom då ofta franska, mycket bra franska hästar som naturligtvis passade bättre på medel eller längre distans än elitloppsdistansen, även om det kom många bra franska hästar till elitloppet också. Det som har fångat mig genom åren, det är några vinnare sen...
Vilken distans är Åby Stora 2140 meter för dig också?
Ja, det får jag nog. Ja, det är 2600 meter som det var en gång i tiden. Då har man ju dratt. Det kanske är så att med tiden ändras förutsättningar, det blir bättre banor, det blir bättre hästar, så 2600 meter kanske då ska vara 3100 meter som idag, men 2600 meter som det var, med det 2640 nu för tiden inför sig. Men det var ju Åby Stora 26 många år. Nej, 2600 meter skulle jag nog förut.
Ja, vad skulle du säga?
Två vinnare långt tillbaka i tiden då.
1967 kanske?
Ja, det är ju ett bra år. Får jag börja med 66? När Orloff vann. Alltså Orloff var ju en import från Frankrike. Tillhörde den oårgång med Osso, Oscar RL, Otka och flera. Hon kom ju också till Sverige och importerades till Sverige den med Olof Hammar och Föreslå på Solvara. Och var en kanin, som Jacke Berit och jag brukar säga om dåliga hästar. Den flyttade, eller såldes till någon i Göteborg. Men han ledsnade också och frågade då en god vän, Stalkeb, Karl-Erik Bengtsson, tror han hette, möbelhandlare, om han ville köpa hästen. Och Bengtsson bjöd väl då en soffa och två fåtöljer, tror jag det var. Och den Petersson som var ägare tackade nej. Men då la Bengtsson på en tusenlapp. Och då fick han hästen.
En soffa, två fåtöljer och en lax.
Ja, så var det. Och det var ju då mitten på 60-talet där. Sen får ni räkna ut vad det är i dagens penningvärde. Och vad en soffa kostar.
Ja, exakt. Jag tänkte säga det. Det som är det svåra, att veta vad det var för värde på soffor då. Ja.
Ja.
Men i Algot Scotts regi så radade den där hästen upp segrar på Åby och var på Axfall en gång också där 66 då alltså. Och så kom han ut i Åby Stora Pris och vann efter en tuff slutstrid med Money Maker och Bernt Lindstedt. Algot Scott satt blickstill i sulken och Lindstedt drev faktiskt för honom väldigt olikt. Och till alltså ett enormt jubel på Åby, ett enormt jubel. Olof var ju hemmafavoriten, lilla Aldo Skott var ju hemmafavoriten. Så det var en härlig seger. Men 1967 var ju naturligtvis den största segern. Fenomenet Lill-Mavi vann. Alltså det är ingen som förstår Lill-Mavis historia. Hon debuterade som fyraåring, vann Nordiska femåringspriset för sin tränare i Norsved som femåring, blev skadad som sexåring, blev fölmer, kom tillbaka som nioåring och var bland annat 12 segrar på Axfall det året. Bernt Johansson, en av de bästa vi haft tror jag, som tyvärr omkom i en bilolycka, körde då, och sen fick Sven Eriksson ta över. Och hon vann Åby Stora Pris. Det var 18 hästar med i loppet. Jag tror hon hade spår bricka 17. Och hon låg nästan sist när hon svängde in på upploppet. Uno Svred hade 100 meter från mål räknat in segern med Rodney Keane när Lillmavill med sin enorma avslutning lyckades plocka ner Rodney Keane. Och Svred var lite sur efter att berätta kusken då med Svenning Eriksson, men till slut sa han: grattis Svenning, det var ändå gött att vi slog stockholmarna.
Kan tänka mig. Ja, ja, det är ju, låter häftigt när du berättar. Finns inga rörliga bilder på det här, va?
Det lär finna. Vi hade hoppats att få se rörliga bilder från Färjestads jubileumslopp som har varit samma år i skiljet med Sante. Men de finns inte. Men någon lär ha bilder från Årjängs stora sprinterlopp, kanske heter då, Årjängs stora hitlopp. Där hon då förlorade skiljehittet mot Sante. Den dagen var hon inte 100% fräsch. Alltså, hon köptes för 5000 kronor av Allan Ljung uppe i Stockholm på Väsby stuteri. Han hade fått ett farsarv och han investerade detta i denna häst då, som faktiskt vann 54 lopp på 74 starter.
Lill Mavill.
Ja, alltså det, de som var med minns henne, och de som inte var med kommer aldrig förstå hur bra hon var.
Att du gör ditt bästa för att...
Jag har tagit två saker som min livsuppgift, och det är att försöka förklara hur bra Lillman vill vara. Det andra är ju att försöka förklara för dårarna att man inte kan använda... Att det, alla säger att det är kaos i stormens öga, där det är kavlugnt alltså. Så länge jag har huvudet i boll så kommer jag propagera för Lillman vill och stormens öga.
Det finns många, man fastnar ju lätt på Legolas och de här franska fantomerna som har varit på Åby genom åren, men ett lite bortglömt kanske, och framförallt en säsong som värt att belysa. En viss Queen L vann ju allt säsongen 1993, bland annat då Åby stora pris. Vi kan ta och lyssna på det här.
Där lämnar startbilen fältet, och mycket snabb nummer 4 Sikav. Nummer 4 Sikav, så kommer också nummer 6 Campoas. Men det är nummer 4 Sikav före 6 Campoas. Sedan har vi 1 Nordinan Over och 5 Medo Profit. Sedan 9 Activity, 2 Tordon O som sjunde häst, nummer 10 Park Avenue Cathy. Sedan följer 3 Queen L, 7 Chandrax och nummer 8 Bicing. Nummer 4 Sikav i ledningen. Får då snett på utsidan, nummer 3 Queen L. I rygg på ledaren 1 Nordinan Over. Utvändigt är 6 Campoas. Då är nummer 3 Queen L på väg att överta ledningen. Då börjar vi sista varvet utav Åby stora pris 1993. I ledningen ser vi med nummer 3 Queen L. Har i ryggen nummer 4 Sikav. Utvändigt är nummer 6 Campoas. 500 meter till mål. Vi går in i sista kurvan med nummer 3 Queen L i ledningen. 3 Queen L följd utav 4 Sikav. Då kommer attack ifrån nummer 5 Meadow Prophet. 3 Queen L, 4 Sikav, 5 Meadow Prophet. Sedan 1 Nordinan Over och 6 Campoas. Först in på upploppet kommer nummer 3 Queen L. 3 Queen L, 4 Sika, 5 Mero Profit. Så har också nummer 1 Nordinan Over hittat luckan. 3 Queen L leder före 4 Sika. Nummer 3 Queen L före 4 Sika. Det är alltjämt 3 Queen L sista biten här in mot mål före Sika. Nummer 3 Queen L.
Ja, det finns ingen med den utstrålningen och den kapaciteten och den, det löphuvud som hon har. Det är helt otroligt.
Alltså det är... Som sagt, det är lätt att glömma, men det är ett enormt år hon har. Alltså. Hon inleder ju alltså året med att gå... hon vinner först premiären på Solvalla, och sen tar hon alltså hem både Prix de Belgique först och sen då Prix d'Amérique, det här klassiska året, eller klassiska vinsten för Stig och Johansson. Olympiatravet, Walter Lundbergs, kommer bort i Oslo Grand Prix. Minns du, felade hon i slutstriden där, Lennart, eller hur minns du det?
Nej, jag minns inte.
Nej, där har hon i alla fall en galopp noterad. Tvåa i Harpes, jag tror det var den där, var den Golden Sunset som vann i ledningen, tror jag det året. Jubileumspokalen, svensk mästerskap, Kreisler, Besten och Graf Kalman, samt då det vi lyssnade på, Åby stora pris. En helt otrolig säsong.
Det var världsrekord. Det var världsrekord, vi som gärna pratar om tider. Nej, men det var ju världsrekord för Ston. Okay. När hon vann Åby stora pris.
Ja, det är viktigt.
Då hade hysterin lagt sig lite, men det var ändå ett
världsrekord. Ja, det hade den faktiskt. Ja.
Och då ska man säga, det var denna häst som Stig och Johansson efter fyraårens säsongen rekommenderade ägaren Tore Larsson att ta till aveln.
Det här går inte. kommer aldrig gå.
Nej, nej, det är ingen idé att fortsätta tävla, ansåg Stigur. Tore Larsson, ni minns den här lilla charmiga farbror med hatten.
Ja, visst,
som
visst,
publiken visst älskade. Men han ansåg väl då att han var för gammal för att ha ett avstå, så han tyckte vi stretar på.
Mm. Och som det stretades. Nej, Stig har nog aldrig haft mer fel i hela sitt travliv, tror vi inte.
Nej, det var häftig häst. Häftig häst.
Aldrig att hon var så fin som i ett annat lopp det här året. Det är lätt att romantisera saker. Men jag minns det här jubileumspokalsloppet. Det hade ju regnat något vansinnigt i Stockholm. Innan och under detta dygn när jubileumspokalen avgjordes den 7 augusti. 42,9 mm letade rätt på att det hade regnat just detta dygn. Det var ju alltså fullkomligt plaskvåt banan. Och det här lilla stoet då, hon fullkomligt svävade fram. Som Jesus gick på vatten. Så svävar hon fram på Solhallsbanan den här lördagen. Jag tror aldrig jag sett henne så demoniskt fin som just det loppet. Fantastiskt. Det kommer jag aldrig glömma.
Nej, men hon var ju som gjord för tungbanan. Hon var ju gjord för mycket, men hon var ju som gjord för tungbanan med sin väldigt flacka gång det där. Det var ju, ja, vi nämnde ju Legolas nyss där och angående Åby stora pris, men det var den typen av aktion i alla fall. Det var inte jättemycket böjning på knäna där, utan det var,
ja, det var
långa steg liksom. Ja, häftigt.
Ja, jag kommer aldrig glömma det, hur hon liksom bara... Ja, kommer ni ihåg vad som hände dagen efter här? Då var det sol i Stockholm igen den 8 augusti. Fint väder. Och vad hände då? Nej, den tar ni inte.
Nej.
Det var inte jag som störtade då. Nej, det var inte.
Exakt.
Det var det?
Jo.
Det är så länge sedan.
Under den pågående vattenfestivalen där så kraschade då ett JAS-plan på Långholmen under en flyguppvisning där. Så att det hände mycket den helgen.
Oj, då blev det så länge sedan. Jaha, där ser man.
Ja.
Jo, men jag ja, otroligt.
Men förutom då, vi pratade ju om att Red Singing då för några veckor sedan var en sån där sorts typ av häst som numera inte finns. Queen L är ju i det sammanhanget en utomjording. Det kommer ju aldrig hända igen att vi får se den typen av häst.
Ja, det är svårt att säga det, men det ja, nej, det har man ju ingen riktig feeling för.
De hinner inte med idag kanske.
Nej,
hästar.
I alla fall inte, de kommer inte bli en stjärna, de kommer inte hänga med i världseliten. Men det var intressant det här Åby Stora, hon vinner ju det på speed alltså. Tänk att hon hade utvecklat så. Hon glider ju undan på speed, för Seeker får ju luckan där från ryggledaren. Nordina Nove är ju en speedhäst, kommer ut i banan och hon bara latchar undan på speed.
Mm.
Det trodde man inte riktigt i början av karriären.
Jo, och det blir så bra. Du nämnde Great Singing här. Därför att det jag minns av Åby Stora Pris, det är ju... Jag minns det här året 1986. När det var Stig Johansson som vann då också, men med Utah Bulwark. Ett sånt här lopp som jag faktiskt... Det är ett av få lopp jag minns. Det ska jag inte säga, men det blir så där. Ju äldre man blir, desto blekare blir de här riktigt gamla loppen. I alla fall för mig. Men det här loppet minns jag, för jag tyckte väldigt mycket om Utah Bulwark då. Men 1986 då vann han ju i en duell mot just Grades Singing som du nämnde nyss. Aj. Då körd av Herb Fillion då. När Johansson glider upp utvändigt, om det är 1300 kvar ungefär, kommer fram och börjar massera och de två försvinner ifrån övriga och mitt på upploppet så bara går Utah Bulwark förbi då. Häftig häst där, får man ju lov att säga. Så vann han Elite, han vann ju Harper Hanovers året före och Elitloppet året efter. Och när han hade vunnit Harper Hanovers för övrigt 1985, då det första Thomas Simpson säger nästan i intervjun, det är: men inget världsrekord, säger han direkt. Och då svarar Johansson: är du säker på det? Och då blir Simpson osäker, för att han har inte koll på vad det är för världsrekord. Men det skulle ställa frågan.
Han var nog inte beredd på att Stigo skulle vara så mottaglig för en sån, och lite skämtsam liksom. Det var han nog inte heller riktigt beredd på.
Nej.
På den tiden, skulle jag säga.
Ja. Nej, men som sagt, Utah Bulwark, väldigt häftig häst som jag aldrig glömmer. Och sen senare 87 sen då, och det kan säkert Lennart detaljerna om, och det har säkert pratats om det tidigare, då var plötsligt Johansson ingen bra tränare längre, utan då fick inte Utah Bulwark vara kvar.
Ja, men herregud, det är ett lopp på lördag också. Det blev väl ganska schysst lopp det här.
Ja, alltså det enda trista det är ju att Pierre Fercrys, den franske tränaren, backade ur med sin en gång i tiden Europa-derbyvinnare. Den hade varit ett fint inslag i detta för övrigt fina lopp.
Mm, vad tror vi? Det är alltså den tredje, eller ja, tredje upplagan som går över 3140 meter med bilstart. Men en av dem som väl kom in ganska sent i loppet blir väl kanske favorit nu då, Who's Who. Det tror vi, va? Eller?
Ja, Who's Who var ju med på Jägersro Åbergsdagen i långloppet där, och han vann ju det loppet utan att delta, kan man nog säga, va? Ja. Jag satt hemma och tittade tillsammans här, och Örjan, han var nere på innerspår, så gick han ut ett spår och så körde han lite i halvspår och satt han där bak och ja. Det där är preparerlopp, insåg vi. Han kör för att vässa hästens form till att bli stora om man vill få vara med. Och så plötsligt så viker han ut och bara blåser ner dem över upploppet.
Det är ändå befriande att det går att vinna så också för 2020 fortfarande.
Jag vet att företrädaren för travkompaniet Annika Lindblom skrev en kommentar på Facebook, något jag hade skrivit, att jag har aldrig skällt så mycket på Örjan Kihlström som under det här loppet.
Okay.
Och sen hade de haft någon kontakt med Örjan senare på kvällen, och då hade Örjan svarat ja, men man måste väl göra något för spänningen också.
Ja visst, helt rätt.
Det var en helläcker insats, han var oslagbar på lördag.
Det är så pass.
Då dömer vi ut Moni Viking alltså.
Nej, jag dömer inte ut någon. Ja, det kan oslagbar. Nej, jag vill säga att Hoso vinner det här loppet.
Nej, jag kan inte annat hålla med. Men jag har inte haft många rätt när vi har spått vinnare i den här podden hittills. Så att, det kanske är ett...
Nej, jag ska också ligga lågt efter i lördags. Så att det är Lennart som är kungen där än så länge. Det är så bara.
Oj.
Vi deltar lite. Vi ser den om.
Ja, då får ni vinna med. Hoso vinner och blir stora pris.
Mm. Men fint lopp. Vilka är de värsta utmanarna, eller de största utmanarna, tycker ni?
Jag vill ju säga Moni Viking där. Formen då. Man får ju tro att det är bra då.
Nej, Magnus. Cockstyle lanserar du i Hugo Åbergs. Nu hoppar du av alltså.
Ja, nej. Hur många får man ta? Nej.
Ja,
<just det. laughs> Nej, men jag, som sagt, Moni Viking, jag sabbade ju min V7 på Elitloppslördagen där, så att jag har stor respekt för vad den kan ställa till med. Vad han kan göra på ett slutvarv. Men det vet vi också vad Who's Who kan göra på ett slutvarv. Så det kan bli tufft. Absolut. Och Who's Who fantastiskt fin ju.
Ja, spännande lopp i alla fall. Verkligen. Som sagt, Åby Stora Pris på lördag. När vi ändå då pratar... Queen L här, så hon vann ju derbyt så småningom, som vi alla vet, och det närmar sig kval.
Så småningom? Jag förstod.
Ja, tvärtom där, ja.
Ja, hon vann storkampionatet och derbyt innan hon vann
hon vann någonting annat, höll jag på att säga. Ja. Men lite baskat så är det snart derbydags.
Ja, det.
Kvalen går alltså den 25 augusti. Ja, vad säger vi om dagsstatusen i... Ja, det är ju lite genrepande lopp i veckan. Det är dels British Crown-försök, eller kval, vad säger man? Under onsdagen på Mantorp, V86. Och sen är det ju Ragnar Thorngrens minne på lördag på Åby. Där Bart Power och Marvelous Toma och den här Ultion Face då finns med. Och Mantorp har riktiga läckerheter under onsdagskvällen.
Ja, Eitos Kronos, jag Brother Bill och Ubiquarian Face, bland annat Global Adventure också.
Mm. Eitos Kronos, om jag minns rätt, såg rätt, så körs av någon ljuse för första gången.
Ja, Magnus.
Det är uppenbart att Jerry Riordan gillar den här Magnus ljus. Var det Magnus? Ja, just det.
Ja,
precis. Det är lika svårt att hålla reda på ljus som, som face-hästarna.
Helt rätt. Vad skönt att någon annan sa det.
Så att där är ju några... Brother Bill är ju en högintressant derbyhäst naturligtvis. Och Eitos Kronos. Ja. Och flera andra.
Det är så här luriga lopp. Sån här, inför stora uppgiften tillställningar. Liksom. Man vet inte hur de... Ja, lite avvaktande körningar.
Dessutom räcker det ju faktiskt med att vara bland de sex första för att gå vidare till semifinalen blir det.
Ja, dessutom ja. Ja, helurigt.
Du nämnde Power. Han är kriterievinnaren Power som var Kullens kung i fjol får man väl säga då. Har haft svårt att övertyga i år. Fyra starter tror jag utan seger. Nu måste han nog visa lite grann för att kunna vara aktuell i derby-seger-diskussionen.
Ja, intressant vecka där. Men det är ju inget att säga om att Don Fanucci sett i nuläget är klar favorit.
Ja, nej, jag tänker att vi behöver ju ha några bra prestationer från någon annan fyraåring nu. Så att det blir lite spännande det här derbyt. För det, just nu så är väl, det känns inte jättespännande derbyt som det har varit nu, tycker jag.
Det dyker alltid upp någon under derbykvalskvällen.
Så är det ju alltid. Men det är just att vi får spekulera lite grann och det är roligt att vara lite oense också.
Apropå just långtidsodds, så heter det? Ja, lång.
Ja.
Så läste jag i måndags igår på Twitter om att Propulsion finns med på Svenska Spel elitlopplista inför nästa år. Och det måste man beteckna som direkt oseriöst. Utredningen är förvisso ännu inte klar, men ingen tror på allvar att Propulsion skulle få chans att starta igen.
Då vill man ju ha 50 000 gånger då. Då skulle jag kanske spela ett par spänn.
Ja,
men det är ju klart att det inte är seriöst. Det var ju märkligt.
Alltså dessutom man inte får pengar tillbaka om hästen inte kommer till start. Det är rent bondfångeri av ett av Sveriges största spelbolag, statligt spelbolag. Jag är närmast chock. Nej, det gör jag naturligtvis inte, men det är för jävligt sig.
Det är ju dagen efter E3-kvalen och korta E3-kvalen som då gick på Färjestad igår. Gick det undan i loppen. Jäklar vad den är självspringande, den där banan alltså. Vad tyckte vi om kvalen? Och dramatik där med Hellbent Foram och bandagebandet som gick från bakbenet till och trasslade in sig en framhov.
Ja, tydligen. Ja, det såg ju så märkligt ut för att när Örjan gick på där på bort och långsidan så plötsligt började han sitta och titta både neråt på höger och vänster sida. Man förstod inte riktigt vad det var, men sen när man kom runt in mot svängen där så såg man ju att det fladdrar ju som fasen runt benen på.
Ja, visst.
Det är ju inte klokt. Och sen kommer han ändå vidare till slut. Det såg ju verkligen, det går ju inte det här naturligtvis, men så felar de framför och det blir, så det blev ju, det var ju inte mer än rätt på något sätt ändå, för så där ska man ju inte åka ur i ett unghästlopp.
Det händer ju då att bandagen lossnar, men det är ju sällan det påverkar hästens prestation. Fladdrar lite eller går sönder, men det här var en ytterst märklig händelse. Jag läste någonstans att det hade varit ett vanligt lopp, så hade jag nog kört av banan.
För det var ju lite, ja, det kändes lite otäckt nästan.
Ja, absolut.
Apropå, har aldrig sett något liknande. Det kanske man inte har just i det sammanhanget ändå.
Nej.
Men vad tyckte vi allmänt då? Det var ganska klent intresse på förhand och ojämn kvalitet, va? Och frågan är om det här korta E3 borde köras. Jag vet att jag skrev redan för 3 år sedan faktiskt en artikel om där man tyckte att det var något liknande och många galopper tror jag i kvalen och kanske är det dags att skrota ett av alla de här stora treåringsloppen som finns. Man kanske kunde behålla samma kassa med pengar men och koncentrera sig på ett E3-lopp. Är det värt att lyfta igen?
Ja, du har just gjort det.
Nej, men det var ju, prestationsmässigt, om man ser hur fort de springer och allting, det är No Doubt som springer 10,5 från dödens där i, var det 8:e, 9:e starten någonting, och Vegan Face som såg till att det gick fort, gjorde väl, sprang ungefär lika snabbt, men i 5:e, 6:e starten någonting. Och så ska de gå i en final igen här.
Ja, No Doubt, jag måste nog erkänna, nästan inte hört talas om helst, och så kommer den och vinner på 10,5 större delen av loppet i döden. Jag tittar på stammen lite, den mamman Alicia vann 2 starter på 28 starter. Det visar ju att att det händer så mycket på kort tid. Den här hästen springer 10,5, den hade väl något 13 rekord, hade inte startat på kort distans förvisso. Och så är det ju naturligtvis i synnerhet när man det är svårt att som du säger Henrik, att ha både medeldistans och kortdistans. Hästarna räcker helt enkelt inte till, vilket naturligtvis också beror på det här max, hela paketet.
Ja.
Barfota, helstängt och urryckar och allt, och amerikansk vagn.
Alltså det var en Jim Oskarsson häst i ett avligt stora som hade en hög 14-tid som rekord inför kvalet igår, sprang 10 första varvet i dödens barfota, blev utslagen som femma sen till slut. Jag tror inte säkert att hon gör så många fler starter. Det var känslan.
Nej, det är ju tufft. 11,5 i det här loppet som, om jag minns rätt, som No Doubt vann nu, så var ju den hästen som var först utanför pengarna, en treåring springer 11,5 och får inte pengar. Det är ju, det går fort, och som sagt, hur många av de här som sen kommer att prova att gå ut i både Oaks och kriterier. Det är visserligen någon månad kvar dit, men ändå, de har ju nästan inte startat hästarna ju.
Alltså det var en av vinnarna igår som gick med stor på alla fyra, och det var den här norsktränade Am-hästen, vad den heter. Hennes i Am, nej. Det är svårt här också. Am och Facebook.
Ja,
och ljus. Men ja, det, frågan är ju, borde man dra ner ytterligare till medeldistans och en final?
Mm. Har den någonstans kanske mitt i då? Mitten på juli.
Vissa tränare står helt över och siktar enbart in sig på kriteriet Oaks.
Och en annan fråga är att räcka hästarna till. Vi ser alltså ikväll på Jägersro ett British Course lopp. Det är alltså 125 000 i första pris. Fyra hästar till start. Det är ibland det värre man har sett i den genren.
Nej, vi går ju, det är som du säger, vi går ju mot allt färre hästar, och det såg vi ju som du nämnde, intresset på förhand för de här kvalen som var igår nu. Jag tror det var 28 i öppna klassen där, va? Hingstavalken, så var det 28 anmälda. Ja. Det är ju långt ifrån vad det har varit en gång i tiden.
Man kan ju vända på kuttingen och säga att det här hästiga kollektivet, det finns ju pengar att hämta. Mm.
Men, ja, den fördelas ju på fler händer på det här viset.
Men återigen, som jag sagt tidigare, det är för att förhindra att utvecklingen skenar ifrån oss dags att ta upp det här, att förbjuda barfotakörning under 2-3 års säsong.
Intressant, jag läste på, jag vet inte om det var något Twitter-inlägg, tror jag, att det stämde det väl inte, att från och med månadsskiftet här i juli-augusti så skulle alla tränare i Frankrike tvungna att klicka i grön, gul eller röd gubbe vid anmälning för varje häst. Det var mer en rekommendation, vad jag nu förstod. Men ändå, då ska man alltså, det är grön gubbe, ska man då klicka i om alla parametrar finns för att kunna vinna. Gul gubbe saknar några parametrar för att kunna vinna. Och klickar man i röd gubbe, då är det svårt att vinna. Så förutom då att man ska anmäla eventuell utrustning och vad man nu gör, så ska man också bedöma vinstchansen vid anmälning.
Ja, jag gissar alltså att detta är ett sätt att komma till rätta med preparerkörningarna. Att man som spelare direkt i programmet eller i förhandsinformationen får veta att den här hästen kommer att preparerköras i det här loppet. Tidigare har man ändå varit hänvisad till intervjuer i Paris-Tyrif och andra sådana här tipstidningar, vad tränaren tycker. Här får man ju klart besked att det här är en preparerkörning, jag trycker röd gubbe.
Ja, vad tycker vi om det?
Ja, jag tycker det är bra. För då får alla den rätta informationen, den officiella vägen. Vi kan jämföra med Sverige, och många protesterar högt mot detta, det är jag övertygad om. Men samtidigt så informerar de ju via, alltså de har kröniker i tidningar, Timo Nurmos har utförliga rapporter i Travronden, som då är begränsat till Travrondens läsare. Melander har i Lindberg har i Expressen, Melander och flera andra tränare, Björn Goop i Aftonbladet och så vidare, va? Och där gör de då tydligt besked om vad de tror om sina hästar. Så det är inte mer märkligt att man på ett enkelt sätt talar om att jag tror på vinsten, så jag tror möjligen på vinsten att det här är preparerkörning.
Det är svårt vid anmälning dock. Då vet man knappt förutsättningar.
Det enda man vet då, det är som Lennart säger, och jag tror likadant, att det kan inte ha med något annat än preparé att göra. För nej, det vet du redan när du anmäler att det är preparé, men de vill tydligen inte då vara så tydliga med det då. Så då, jag vet inte om det är en korrekt översättning, det här med att det är parametrar. Det gillar jag som uttryck. Det saknas några parametrar för att kunna vinna. är det metrar på loppet, undrar man nästan. Nej, ja. Intressant formulering.
Ja, det kanske är Google-översättning.
Ja. Ja.
När du anmäler dig franska lopp så vet du exakt vilka hästar som startar. Det kan ju slå på en hit eller en dit. Men det är som Magnus säger, det spelar ingen roll motstånd. Anmäler du till ett lopp för att köra preparé, så bryr du inte om vilka som du möter.
Det blir mer tydligt dock i ett sånt här röd gubbe. Då är det
chanslöst, då är det preparé. Men, och det är ju så här i Frankrike. Frankrike får man köra preparé utan att det händer. I Sverige får man ju egentligen inte göra det. Ändå görs det naturligtvis.
Men det är mer anmärkningsvärt om en häst med röd gubbe då vinner än att man har läst det i Paris Turf. Titta, han kunde inte vinna. Det var en röd gubbe här.
Ja, då lär det bli efterräkningen.
Ja.
Nej, det är i alla fall... Man får nog förklara sig från någon kommissionär. Eller domare, vad det nu.
Ja, men du, jag tummen upp här, Lennart.
Jag tycker det är värt ett försök.
Magnus?
Ja, det får bli en grön gubbe då från mig då. Jag tycker nog också att det, som sagt, givet att detta handlar om preparé, vilket vi väl är tämligen säkra på, så tycker jag det är jättebra. Därför att det är ju en lite märklig företeelse, kan man ju tycka, att man deltar utan att delta. Men absolut en bra idé.
Är det något för Sverige?
Vi har ju, det som Lennart säger, här är det ju svårare, och här blir det ju, jag tror inte, ja visst, fransmän är vi kända för sitt temperament och att vi svenskar kanske inte riktigt har det då, men jag tror att det skulle bli revolution här om en röd gubbe skulle vinna på V75. Då har vi ett problem. Då är det något som man måste ta tag i. Var det Kåre Hagen som sa det?
Ja, just det. Så var det. Men ja, vi har ju inte det problemet i Sverige att preparera. Det har vi, men det är inte synligt. Och det är ju inte tillåtet. Så att då kanske man uppmanar till något som inte är tillåtet. Samtidigt så måste man ju då byta anmälningssystem så att det inte är mörkan mellan till de här V75-loppen.
Det är nog långt bort i... För oss.
Ja, herregud.
Ja. Åbergskvällen, ja. Det var ju flera härliga lopp såklart den kvällen. Och en som vann var ju då Örnas prins. Och då reagerade du, Magnus, på hästens värmning och hur det uttrycktes kring den och hur det spekulerades kanske. Ska vi börja strunta i värmningen?
Ja, alltså, det är ju intressant om man... Om man går tillbaka långt i tiden när Lennart var den enda av oss som tittade på trav och så hade ju värmningar en helt annan betydelse, gissar jag lite. Nej, men så var det ju, därför att det fanns ju inte lopparkiv och titta på häst. Alltså, för många var det ju första gången de såg en häst och värmningen blev ju ett intryck. Men idag när vi spolar fram bandet till 2020 så har vi har lopparkiv tillgängliga, och vi har ju numera också värmningsarkiv, och alla som har gått på trav så länge så att de har sett värmningar som de har tyckt varit dåliga och sen har hästen vunnit ändå, har ju lärt sig det att det är inte så enkelt som att en häst inte fungerar i värmning, ja då kan den inte vinna. Så fungerar det ju inte, utan man måste ju bedöma hästen mot sig själv och tidigare värmningar, och det kan vi också göra nu då med hjälp av de här arkiven för värmningar. Och då tycker jag det är märkligt att det fortfarande pratas om värmningar i framförallt TV, skulle jag säga. På ATG Live, så det såg jag inte själv, men det fick jag en reaktion från Twitter, att på ATG Live hade man gått in och tittat på tidigare värmningar från Örnas prins och kunde ju då se att det här var inget konstigt. Men i TV pratar man oroligt om att Per Nordströms häst inte alls fungerar, och det här är väldigt oroväckande. Och det blir ju... Vi har pratat om det förut. Många uppfattar travsport som lite svårt att förstå. Det blir ju oerhört mycket svårare att förstå när experter sitter och talar om hur svårt det blir för en häst att vinna, för den ser ju inte alls bra ut. Och sen leker den hem segern. Så där, ska man prata värmningar, då måste man göra det i ett 2020-perspektiv och verkligen jämföra med tidigare. Man kan inte bara gå på ett intryck så där rakt upp och ner. Det funkar ju inte så.
Jag tror det är allt fler som liksom är över på den andra sidan av att de i princip inte spelar någon roll överhuvudtaget. Jag tror det är fler och fler som inte bryr sig om dem alls.
Nej, detta ständiga klockande också som hela tiden, oj oj oj, 16 såg ut.
Att det fortfarande fastnas i 27-400 meter, liksom, det är så fullkomligt ovillkommande.
Lekande lätt 27-400 meter, ja.
Ja, helt oväsentligt naturligtvis. Det var med stor skillnad för, och det är som Magnus säger, att då fanns ju inga tv-bilder, inga arkiv att titta i. När Sören Nordin, alltså då vändes det ju. Sören Nordin körde ju oftast en speed med sina hästar. Där satt då Anders Ekberg, Lilleman Forsberg, Alf Gunnar Larsson och Björn Axelsson och de här och noterade varenda värmning och hade med sig för framtiden. Och man visste ju tränarna vände sina hästar, vilken omfattning och hur fort de brukade köra. Alltså jag såg i mitten på 60-talet eller väl det var Kopp Nibb springa 9-300 meter inför Axvallalöpningen. Det var en hiskelig värmning tyckte man då. Idag kör de i långvagn, järnsängar nästan. Och som ni säger, 27-400 meter är allt så bra ut. Det är totalt meningslöst, så vitt jag förstår. Sen kan man ju naturligtvis, om det finns ju saker att anmärka på, en här som brukar se bra ut, ser dålig ut i 27-tempo, då är det ju vanligt klocka.
Alltså framförallt inför det i nolllopp liksom, att bedöma hästen, vad det är för totalintryck kapacitetsmässigt liksom.
Det är ju till saken, förr i tiden så satt ju också de här Lilleman och de på Solvalla varje fortkörningsdag och noterade tider och guiden refererade till alla fortkörningar. Ja, så man hade ju järnkoll på hästarna, de fanns ju på banan nästan alla hästar. Nu finns det ju ingen som tittar på fortkörningen längre, inte ens hästägarna får ju tillträde att titta på fortkörningen i vissa stallar. Så att tiden har förändrats. Tiderna har förändrats, just det. Så att, ja, jag håller nog med. Man får vara väldigt försiktig, och alla de här tiderna som rabblas hit och dit och sista 400, sista 800, det är inte alltid relevant.
Nej, jag tycker jag har lärt mig mycket av både Alf G. Larsson, Affe, och även Björn Axelsson, Axel. Och Axel sa en gång på Solvall att tider är helt ointressant. Det enda de visar det är hur fort du har gått i loppen. Och det tog ett tag innan poletten ramlade ner vad han menar, för det lät som en väldigt självklar sak, men sen förstod jag steg två på detta, och det är ju precis så det är. Det är faktiskt bara det de visar.
Nu kom jag på en sak. Jag minns en händelse i Jägersros pressrum. Sören Nordberg hade vunnit ett tvåårslopp med någon här som jag däremot inte kommer ihåg. Och Hans-Erik Arvasson på Sydsvenskan var det Arvas. Satt i sin lilla bur där och randade ner på sin skrivmaskin ett referat från loppet. Och då kom ju besked i högtalen där att det var Europarekord, tror jag. Och då en av de här bröderna Nilsson, Christer och Ulf, rusade in till sin gode vän Arvasson och sa: Arvas, det var Europarekord, så att han liksom skulle få med det i tidningen. Då tittade han lugnt upp och så sa: åh, det slås så jävla mycket rekord nu för tiden.
Skiter väl jag.
Ja.
Ja, just, ja, härligt. Till slut kanske vi ska ta några ord om det som väl fortfarande en del anser var kanske det största loppet som körs på hela året i världen. Hamletonian avgörs på lördag. Är ni taggade?
Ja, jag tror, ja, det största i världen. För amerikanerna är det största i världen. Det är i alla fall deras största lopp. Det är ingen tvekan. Det är det viktigaste lopp som finns att vinna. Och det kan ju bli en unik händelse. Det är ju alltid unika händelser när man vinner Hamletonian. Men en speciell händelse på lördag om Nancy Takter, Jimmy Takters dotter alltså, vinner som tränare till just detta lopp. Ready for Money. For Money. Som då, ja, som sagt, Nancy Takter, och hästen är ett barnbarn till Moneymaker. Moneymaker är alltså mormor. Det är det kanske pappa. Och apropå Reddy Cash så kan han få sin första Hamiltonian-vinnare. Det är ju också en unik händelse i så fall. Svanstedt har ju också en utmanare, Beck och Denek. Däremot så är väl stort Romana Hill ganska stor favorit efter den imponerande uppvisningen i kvalet i lördags.
Det var lite who's who att plocka in längder på upploppet.
Ja, hon såg dubbelt så stor ut.
Ja, ja.
Det man kan anmärka på lite grann är ju att travet inte flöt helt perfekt. Men jag har inte sett henne förut, jag har inte sett henne i någon värvning, så jag vet inte, det kanske var normalt. En dotter till Marcelin. Och stor vinner inte så ofta än Hamiltonian, det är sällan de väljer att gå ut där. På de senaste 25 åren är det två stor som har vunnit, Atlanta i förfjol och Continental Victor i 1996. Ramona Hill kan alltså bli den tredje stor på 25 år.
Mm. Och fem hästar då med svensk intressen, det är ju hälften av deltagarna och svensk koppling. Det är tre Marcus Melander tränade hästar och det är en som manageras av Åke Svanstedt och sen då den som du nämner här, Nancy Tector.
Ja, Melander var ju huvudfiguren i fjol, nu får han spela statistens roll, ingen av hans tre hästar hade kunnat vinna. Nancy Tector kan alltså vinna och Åke Svanstedt är en outsider.
Fantastiskt ändå den här utvecklingen för Marcus Melander.
Det är helt enormt. Och dessutom hans lillebror är ju en driver av Guds nåde redan. Mattias Melander.
Det var inte många år sedan man satt på ronden och ringde tipsintervjuer och Marcus svarade. Det var aldrig några problem överhuvudtaget. När man än ringde så var det inga problem. Melander, ni har 42 hästar ut på onsdag. Går det bra? Ja, inga problem. Fantastiskt alltså, bara mata.
Nej, det jag minns också, vi har ju lagt ut den på vårt Instagramkonto där också, ett ponnylopp från 2005 där Marcus kör. Alltså ja. Det är ju, han kommer verkligen, han har hållit på med trav, han kan trav, det är uppenbart, från födseln mer eller mindre.
Ja,
det är häftigt att se.
Ibland så undrar jag, är det liksom, är konkurrensen, ska man inte säga för mycket, men är det ändå sämre liksom på andra sidan Atlanten? Jag tänker på till exempel Per Eriksson som ju dominerade och hade stora framgångar. Och när han kom hem fick han ganska stora problem liksom att hävda sig i Sverige.
Han fick ändå en elitloppshäst. Men jag förstår vad du menar. Men det finns två sidor av det där myntet. Jag undrar om just att vi tänker så när de här kommer tillbaka till Sverige också, så att de får inte chansen riktigt. Jag vet inte det. För att tro att det är rätt tuff konkurrens i USA. Det är ju det mesta, så det borde det nog vara inom travet också. Det är ju inga dåliga killar och tjejer som vi har fått över Atlanten heller. De har ju gjort det ganska bra även här hemma.
Ja, och häftigt med Nancy Tector där också, som sagt. Vi har gått bet på att vinna. Har du någon ytterligare inför lördagen, Lennart? Du får ju ta över här igen.
Ja, Hoso är ju den som vinner på lördag. Och består av V75-5 har jag en liten skrällbud. Nummer 5 heter den Gany Boy.
Ja, just det.
Leif Itas numera. Vann ju i debuten på Leif Itas. Var med på Axwall på 4 km där, galopperade och gjorde en stark upphämtning. Nu är det bilstart och lär den inte galoppera. Den lär inte bli jättesträckad. Det är mitt skrällbud då.
Vill du ta revansch, Magnus? Har något?
Nej, alltså ett litet inspel på det, så fick jag en känsla av att Man at Work nog ändå börjar känna att han vill vila lite grann, och då tänker jag där silverdivisionens final avdelning 6 där jag gillar ju Zapti Giri Falco som visserligen fick 8:e spår, men det verkar som att Man at Work blir favorit och jag tycker nog att det kan vara mer intressant att ta Björns hästar. Det är nog det enda jag vågar drista mig till här. Jag tar inte någon under 10% den här veckan, för det gick ju käpprätt åt Rättvik, kan man säga.
Ja. Då tackar vi.
Kan man mejla?
Det kan man ju på ska vi se som berättar podcast.totosport@gmail.com. Om ditt vad som helst, om det vi har pratat om idag.
Och skäll gärna på oss.
Och följ oss på Instagram. Trottosport eller på Twitter Trottosport 1 och sponsra oss hemskt gärna också på patreon.com. Där kan man gå in och stötta oss i en donation per avsnitt. Det är så det funkar där. Nu tar vi oss ut i sommarvärmen, tycker jag.
Är det varmt i Skåne?
Mycket varmt i Skåne. Jättefint.
Bra. Ha det gott.
Ja, samma, samma. Hej, hej, hej.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.